Vårt första brev låter så här. Min fru och jag har varit gifta i nästan 25 år. Vi närmar oss nu 60, skriver signaturen sexintresserad. Vårt sexualliv har varit fint ända tills för 5-6 år sedan. De misslyckade samlagena började öka då. Snart blev de alla misslyckade. Jag hade en brinnande lust men det lyckades inte på grund av för svag erektion. Jag accepterade inte att som då 54-åring förlora den förmågan. Besökte läkare och fick medicinen Proviran 25. Jag har ätit åtskilliga sådana doser men det har inte hjälpt det ringaste. Jag har fortfarande känslan i min kropp ungefär en gång i veckan. Då brukar jag onanera för min fru är inte längre sexintresserad. Vad ska jag göra? Här är Olof Alftan som är professor i urologi vid Helsingfors universitet.
Som allmän regel kan man säga att sexuallivet och samlagen minskar nog i regel hos människor som blir äldre, det vill säga efter 60 år. Naturligtvis finns det undantag också i den här regeln. När man läser ett brev så får man då ändå den uppfattningen att det i ett fall är mycket fråga om mer en psykisk orsak än en organisk orsak. Och till den psykiska orsaken tror jag inte att det medicinen jag fått på något sätt har hjälpt det. Jag skulle därför varmt rekommendera att ni faktiskt skulle söka till de få centra i Finland som har möjligheter att undersöka ert fall.
Var finns de?
Det finns en i Uleåborg i samband med Uleåborgs centralsjukhus och en i Helsingfors, ett privatsjukhus på Eira sjukhus.
Samma signatur, sexintresserad, fortsätter så här. Då jag onanerar använder jag mig av porrtidningar och pornografiska videokassetter. Kan man bli immun för mycket pornografi? Är det därför jag inte får någon ordentlig erektion? Jag skulle också vilja veta om det är onormalt att ha i sin ego otvättade damtrosor som man använder då man onanerar. Sexterapeut Karin Kinnunen.
Det är inte onormalt att ha i sin egodam utvättade damtrosor och använda dem som stimulering då man onanerar. Men naturligare vore ju om du använde din hustrus trosor och att du kunde på något sätt också snusa på henne och be henne onanera dig att ni skulle göra det här tillsammans. Att inte ett samlag om det är svårt att genomföra men ändå en sexuell samvaro. Så att tala med henne om den här saken och att du blir stimulerad av doften. Det är alldeles normalt. Och pornografiska videokassetter och tidningar kan man nog inte läsa för mycket i allmänhet och titta på för mycket i allmänhet. Brukar man ju tycka att det är väldigt långtråkigt i längden att titta på dem. Men om du blir stimulerad av dem när du onanerar och får en ejakulation så är det inte farligt. Men där skulle jag också på något sätt ge dig rådet att försök tala med din fru. Du har varit länge gift och ni måste ha det bra tillsammans någon gång om den tiden när ni hade det bra tillsammans och vad ni gjorde och vad hon tyckte om och lite gå igenom den här saken. Och din fru är inte så ung mera, hon kan ha lite sköra slemhinnor och kanske en torr slida och behöva en liten glidsalva, lite hjälp med den här saken. Men båda har ni ju händer och mun och kan använda era fellation till exempel.
Och vad betyder det?
Fellation betyder det att du med munnen stimulerar din hustrus könsorgan och hon i sin tur stimulerar ditt könsorgan, det heter kunnilingus. Det är en bra stimulation i det ömsesidiga sexuallivet. Men, och, jag skulle också föreslå att du och din fru försöker tala om ert förhållande i allmänhet, om era förväntningar, möjliga besvikelser. Om det är svårt att utreda det här tillsammans så skulle ni kunna söka er till någon sakkunnig. Till exempel kyrkans familjerådgivning om det finns på ert, er hemort. Och berätta för din fru om hur viktigt det här sexuella är för dig och hur du är upphetsad och har lust. Så att hon förstår att det är ett viktigt område för dig, att vi är ju alla lite olika på det området. Och att trots att du inte är så ung mera så är du inte så hemskt gammal heller, så det är alldeles naturligt. Och i allmänhet är allt naturligt vad man gör varandra och vad man gör med sig själv när man inte gör någon annan illa.
Signaturen Undrande Anonym skriver: jag är en flicka som undrar om min pojkvän kan göra barn då han bara har en testikel. Den andra finns i kroppen ner till, men var, det kan jag inte förstå. Jag täcks inte fråga någon läkare, men jag är nyfiken.
Ni frågar, kan denna pojkvän göra barn? Det kan han säkert göra. Det behövs faktiskt bara en testikel för man kan vara helt produktiv. Däremot kan det vara farligt att ha denna testikel inne i kroppen, för värmen och denna testikel kan tillsammans vara orsak till att den kan bildas senare till en cancerform. Varför jag rekommenderar att han och söka en urolog, och man bör göra en undersökning var testikeln finns, och om den visar sig att vara liten och obrukbar är det nästmast skäl att operera bort den andra testikeln, kommer som att sköta om barnproblemet utan större svårighet.
Så att här finns då ingen större risk för sterilitet?
Nej.
Är det vanligt det här att den ena testikeln kan vara inne i kroppen?
Så hemskt ovanligt är det inte. Det är ju så att i fosteråldern finns det här ju testiklarna, och de så småningom vandrar ner i pungan, och om det händer en störning i denna balans så kan den ena, ja, till och med i mycket sällsynt fall båda testiklarna blir kvar på vägen ner.
Är det en besvärlig operation? Att
operationen i sig själv är inte besvärlig. Men däremot är det skäl att poängtera hur viktigt det är att en så här testikel som kan potentiellt vara orsak till cancer bortopereras.
Signaturen Det osända brevet skriver: jag är en man i 35-årsåldern som har varit gift i 7 år. Vårt sexualliv har varit lyckligt och utan komplikationer. Men så för en tid sedan började mina utlösningar komma allt snabbare. Varför vet jag inte. Äktenskapet är på alla sätt lyckligt och vi kan också prata om våra problem. Men trots allt pratande om det här problemet kvarstår faktum. Många samlag blir otillfredsställande på grund av min alldeles för tidiga utlösning. Vad ska vi göra?
Detta är det vanligaste problemet på det sexuella området i allmänhet. Många män lider av detta. Och då ska vi komma ihåg att det är roligt med ett sexuellt umgänge, och det är en del av nöjet i att leva, så den här saken lönade sig lite att jobba på. I allmänhet brukar man på egen hand försöka först masturbera före samlaget, och sen försöker man en gång ejakulera mycket fort, och sen väntar man en stund och så försöker man igen på nytt, och kanske det tar då lite längre tid, inte alltid. Och sen försöker man den metoden att man älskar väldigt ofta. Och det kan lite hjälpa, men att inte alltid. Och en ställning som är bra är den att kvinnan ligger på sidan och mannen på sidan bakom henne och för in penisen bakom ifrån. Men hon är då inte på knä som en upphetsande ställning utan hon är på sidan. Om han då lugnt försöker göra sina stötar då och så där, så brukar samlaget ta kanske lite längre tid. Det här är nu sånt som nästan alla på ett eller annat sätt har prövat på och försökt få hjälp genom det. Men i längden brukar detta problem minska mannens självförtroende och han känner att han förlorar sin manlighet. Och kvinnan förlorar intresset för samlaget och upplever att mannen inte uppskattar henne och hon känner sig lite utnyttjad. Och i sexualterapi brukar man lära sig en metod som heter tryckningsmetoden och jag ska nu kort lite berätta om vad den här tryckningsmetoden går ut på. Och då börjar man med att kvinnan smeker mannens könsorgan på det sättet att hon lutar sig mot sänggaveln och mannen är på rygg och har stjärten i hennes famn så att hon kommer lätt åt penisen och kan smeka den till full erektion med inlevelse och intresse och lätt. Och när penisen är i full erektion använder kvinnan tryckningsmetoden. Man tar då ett grepp om penisen ganska högt upp på det sättet att man har 4 fingrar på ena sidan och tummen på den andra. Och så trycker man till ganska hårt en 3-4 sekunder. Och då brukar mannen förlora en 10-30% av sin erektion. Och då ska kvinnan igen övergå till det att hon smeker penisen. Hon kan också använda sig av munnen men mycket försiktigt så att mannen inte blir för upphetsad. Och så trycker hon igen till de här 3-4 minuterna ganska hårt. Och det här kan man hålla på ungefär 15-20 minuter. Och det är ändå en ny erfarenhet för paret att mannen inte ejakulerar. Det beror på det att den här tryckningen som tar bort lusten att ejakulera. Och sen kan hon igen det här smeka penisen och så kan hon ta paret ställningen på det sättet att mannen ligger på rygg och kvinnan ställer sig ovan honom på sina knän och båda två kan då titta på varann och också smeka varann och så tar hon in penisen i sin slida och gör några långsamma lugna rörelser så höjer hon sig lite och så smeker hon igen penisen och så trycker hon och så tar hon igen in penisen i sin slida och det här kan man göra en 3-4 gånger kanske upp till 20 minuter turvis smeka trycka och några lugna rörelser tills paret då kommer till det att nu ska vi inte mera hålla på utan nu ska mannen få utlösning och kanske kvinnan inte denna gång får utlösning men mannen ejakulerar då och kvinnan har då i varje fall fått ha penisen inne i sig och fått som äga penisen och hon har fått uttrycka sig sexuellt på ett alldeles annat sätt än tidigare och mannen kan efter det här tillfredsställa sin kvinna med mun eller händer. Och den här metoden kan man hålla på och öva länge och ganska ihärdigt och sen så småningom nå fram till målet med ett lite mer utdraget samlag som tillfredsställer båda. För att ofta är det ju så att kvinnan också inte får orgasm. Det är sån här svårigheter med orgasmen när samlaget är så kort och hon får inte heller uttrycka sig sexuellt och inte sina känslor och ingenting. Så hela samlivet blir rikare om mannen lär sig den här och kvinnan tillsammans den här metoden. Och det finns ju kanske mycket annat man också ska lära sig och i en terapi lär sig. Men det här är nu en liten ett litet kort sammandrag av den här huvudsaken i tryckningsmetoden.
Jag är en 11-årig pojke som är mycket deppad. Är det farligt att onanera? Jag brukar onanera många gånger efter varann och då blir sperman småningom färglös och tunn som vatten. Min mamma säger att det är farligt och att jag måste sluta för annars kommer jag inte att kunna bli pappa då jag blir stor. Stämmer det hon säger?
Brevfrågaren frågar, är det farligt att onanera? Och helt kort kan man säga att det är det ingalunda. Det hör till det naturliga skeendet hos, i pubertetsåldern hos unga pojkar.
Men hur är det med det här alltså när den här brevskrivaren berättar att han onanerar så mycket så att hans sperma förändras och blir nästan som vatten? Är det på något sätt farligt?
Ingalunda. Det är klart att vesiklarna tömmer sig så småningom och härigenom så förändras spermans sedesvätskans konsistens. Men något farligt är det absolut inte.
Och brevet som den 11-åriga pojken har skickat fortsätter. Jag har blivit mycket orolig och deppad för det här. Mitt skolarbete har också blivit lidande. Nu har jag inte runkat på 2 månader fast den står varje dag. Gör jag rätt eller fel som låter bli? Skulle bli mycket glad om ni läste upp det här brevet i radion och ger svar och förklarar hur det är. Väntar, har ingen livslust.
Du ska inte vara orolig för det här onaneringen. Du kan lugnt onanera. Och det är inte farligt och skadar dig inte på något sätt och du kan bli pappa och leva ett normalt sexualliv som fullvuxen. Så det ska du inte vara rädd för. Men jag tycker ändå det här att du ser att du känner dig lite nere och deprimerad, att det är allvarligt. Du är ännu en så liten pojke så att du skulle kunna lite berätta för din mamma, kanske inte om onanerande, men du kan berätta om att du är lite nere. Och fråga henne om ni kunde finna någon hjälp på den ort där ni bor. Jag vet inte var du bor, men tala med din mamma om det här. Det måste finnas åtminstone en skolkurator, en uppfostringsbyrå eller något sånt där det finns människor som känner till ungdomar och deras problem och också den här sexuella utvecklingen och rädslorna i det fallet. Om några år så kan du ju börja sällskapa, du hittar någon flicka du tycker om och allt det här normaliserar sig. Men det är alldeles normalt att i den här åldern är onanin det sättet på vilket man kan få utlösning och njutning och tillfredsställelse. Du behöver ju inte sitta i timtals och onanera utan försök göra något annat. Du kanske tycker om att läsa, men det skulle också vara hälsosamt för dig att utöva något idrott, spela något spel och vara tillsammans med andra ungdomar och ha roligt på det sättet. Och inte så hemskt fixera dig vid den här onaneringen och fundera på den så mycket. Det är normalt och du ska inte ha skuldkänslor eller rädslor för den saken. Men det finns också annat här i livet. Men jag skulle föreslå att du söker hjälp och ta reda på om det finns någon som du kan lite tala med på den plats där du bor.
Jag är nu 84 år. Det var väl så där för 6 år sedan som jag opererades, hyvlades för prostatabesvär. Större delen togs bort, så hette det. 2 år senare hyvlades igen en del bort. Nu hette det att det inte finns mycket kvar. Efter hyvlingarna blev det sämre med erektionen. Hur som helst så blir det ändå samlag ibland. Uttömningen är minimal och obetydlig. Liksom njutningen från prostatan till den nedre delen av kroppen. Samtidigt känns det som en rivning i prostatan. Min fråga är, många, kanske de flesta prostataoperationer slutar med döden i cancer. Men rivningen i mitt fall, kommer den att förorsaka cancer? Vid hyvlingarna konstaterades ingen cancer. Professor Olof Alftan svarar.
Ni har genomgått 2 gånger en hyvling av en godartad tillväxt av er prostatakörtel, och man har då i inget av dessa 2 fall kunnat konstatera någon som helst tecken för cancer. Härigenom kan man med nästan 100% säkerhet säga att ni knappast aldrig kommer att få cancer i er prostata. Men däremot har hyvlingen naturligtvis i vissa fall den benägenheten att man måste koagulera, det vill säga bränna blodkärl, och denna bränningseffekt kan till och med inverka på de spröda nerverna som har med och i erektionen. Den andra orsaken kan även vara åldern, och dessa båda kan vara tillsammans för orsaka att erektionen inte är mera så bra som i unga år. Så den saken är naturligtvis svår att reparera, men som sagt, någon cancer i er prostata kommer ni knappast aldrig att få.
I min ungdom hörde jag historier om att mannen kan fastna fast med sin penis i kvinnans vagina. Så sker ju med hundar, men kan det hända också med människor? Så här frågar en 2,5-språkig programslukare, och gynekolog Lindros Rantakylä svarar.
Den här krampen som kan förekomma i vaginan, och då fångar penis, på det sättet kallas penis captivus, så den är mycket kortvarig, och det har aldrig hänt att det skulle vara något problem, något sånt, ingen har fastnat i en kvinna vid samlag, att den släpper fort och har inte förorsakat något problem någonsin.
Händer sånt här?
Det är mycket sällan nog det händer. Jag har aldrig hört om att någon patient skulle klaga över något sånt här. Ingen kvinna har kommit och klaga över ett sånt problem. Men att tydligen förekommer det nog, det finns i litteraturen nog sådana här uppgifter om det.
Men det finns ju sedan en annan vaginal kramp, nämligen vaginism. Kan du berätta lite om den?
Vaginismen, den är mycket vanligare. Den, och den då förhindrar då penisinträngande i slidan. Och det här förekommer mycket, mycket vanligt nog hos till exempel unga kvinnor och också hos äldre. Men att...
Så att man kan helt enkelt inte ha samlag med en kvinna som har vaginism?
Det är svårt, och den kan så småningom släppa nog den här krampen, men att det är i början nog omöjligt. Att det går att kurera med psykoterapi och annat.
Är alltså orsaken psykisk?
Jag skulle tro att en mycket stor del är psykisk.
Ett antal damer som kallar sig muntra fruar skriver och berättar att de är gifta med män i åldern 60-65 år. De muntra fruarna tycker nog att deras män har slöat till sig i sängen. Deras första fråga är om det är allmänt att männens sexuella intresse avtar i den här åldern. Och här tidigare i programmet berättade professor Alftan att så är fallet. De muntra fruarna frågar också om det blir allt vanligare med tidig sedesavgång i högre ålder. Sexualterapeut Karin Kinnunen svarar så här.
I allmänhet är det nog så att en tidig sedesavgång hör ungdomen och ungdomsåren till och brukar bättra till sig när man blir äldre. Men allting går ju inte till på samma sätt, utan det finns alltid undantag. Och ni ska ta det lugnt med era män och inte så väldigt mycket påpeka den här sexuella prestationen och potensen och erektionen. Det är nu inte det viktigaste här i världen. Många gånger så är det ju måtte på manne, den här sexuella potensen och förmågan att utföra ett gott samlag. Utan försök vara ömma mot varandra och prata med era män om era förväntningar och att ni känner er lite besvikna och att om männen kanske lite skulle kunna eller hålla om er och smeka er och manipulera er om han inte orkar med ett så långt samlag. Det finns ju många andra sätt att vara nära varann och få en tillfredsställelse. Och pröva er fram till ett samlag som tillfredsställer er båda. Men just utan att pressa på mannen, utan ta det så här lugnt och ömt och påpeka för honom att ni älskar honom och tycker om hans närhet och njuter av den. Och att ni har njutit under livets lopp av gemensamma samlag och skulle vilja göra det ända till slutet. Man ska vara mycket försiktig när man talar om de här sexuella sakerna för att det är sårbara områden i både männenas och kvinnornas liv. Men om man har ett gott förhållande och förtroende för varandra så vet ni ju nog på vilket sätt ni ska tala. Och det är nog bättre att ni var och en talar med era män och inte sitter och ojar er tillsammans.
Och slutligen frågar de muntra fruarna om det finns kärleksdrycker eller mat som har en stimulerande inverkan på kärlekslivet. Professor Olof Alftan.
Någon kärleksdryck eller kärleksmat finns det faktiskt inte. Vi har vissa androgentabletter som finns i marknaden och den kan faktiskt ge mera livslust i sexlivet. Men nu måste ni, kära fruar, också komma ihåg att det behövs två för ett sexliv. Jag kan gärna godkänna att era män har blivit lata, men hur är det med er själva?